Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkommen till MotoGP-podden. Den här gången ifrån Austin, Texas. Och vi sitter alltså i hotellobbyn här och laddar inför racehelg. Andreas, hur är läget?
Lång dag har det varit idag. Idag är det torsdag, våran tid. Klockan är runt 21.00 när vi spelar in det här.
Ja.
Och det betyder... det är svensk tid 04.00. Så att förhoppningsvis så kommer den här podden att släppas lagom till morgonkaffet då, fredag morgon.
Mm. Och vad är din känsla så långt inför den här racehelgen då?
Det är varmt på dagarna. Man är helt röd i pannan här. Vi gick ju varvet runt här och skulle göra någon liten inspelning. Och ja, 30 solkräm räckte inte. Uppenbarligen.
Skulle kanske haft något nytt solskydd. Keps eller hatt eller något liknande.
Ja, exakt.
Men du, det är fjärde racehelgen som står för dörren, men vi måste ju inleda med att snacka om det som har hänt innan. Och programpunkterna den här aftonen då kommer att handla om startnummer 100 eller startnummer 41, för det är podd 141.
Passande va?
Det är jättepassande, riktigt lyckat. För en gångs skull så tajmar det. Plus och minus från Argentina kommer vi hinna med. Och dessutom kortare nyhetssvep och sen så måste vi blicka framåt mot den här racehelgen.
Ja, är detta en av de bättre miljöerna vi har suttit i?
Jag tycker det. Hotellobby och lite liv och rörelse. Publik börjar strömma till, märker man ju. Det är en hel del både teammedlemmar och även vanligt folk som börjar komma till stan.
Ja, kanske i konkurrens med när vi var i Portimao förra året. Då var det också ganska bra poddläge när vi satt vid poolen.
Ja, definitivt. Nej, men det här känns skönt. Vi har gjort en lång dags arbete idag dessutom.
Ja, exakt. Vi får se vad vi får ihop här nu då i den här podden.
Vi kör igång nu med startnummer 41, Aleix Espargaró, som alltså vann sitt första race för mindre än en vecka sedan. Och han gör det alltså efter... Det var den 200:e starten i stora klassen. Det är en evighet i de här sammanhangen.
Visst är det. Och till slut så lyckades han ta den där segern. Och han dominerade ju faktiskt från första träningen. Så såg man att han var vass. Men problemet är att vi har sett det så många gånger förr. Eller några gånger förr åtminstone. Att han har varit vass. Men... inte riktigt nått dit sen när det väl gäller. När det gäller kval, när det gäller FP4 och leverera bra varvtider. Och sen till racet när han har droppat lite. Men det gjorde han inte den andra gången, utan han pallade trycket.
Jag vill minnas att jag faktiskt hade honom med på vår tippning här från förra podden. Att han åtminstone skulle kunna nå en pallplats. Men det räckte alltså hela vägen upp den här gången.
Det var bra gissat. Jag var ju helt offside när det gäller gissningen förra veckan. Alltså, men hur lätt är det då?
Inte alls. 9 förare på pallen de tre första racehelgerna. Det är nästan så att de förare vi har träffat och pratat med under dagen, de ställer sig lika frågande till den här inledningen på säsongen.
Ja.
Men nu, vi ska tillbaka till start nummer 41 då, Aleix Espargaró, som är den äldre utav två bröder Espargaró i MotoGP, den yngre Paul Espargaró och sen då Aleix Espargaró, som har åkt med start nummer 41 så länge jag kan minnas i alla fall.
Ja, lång tid är det. Tar vi lite från hans karriär då, som vi brukar börja lite statistik, så kör han ju först då spanska mästerskapen i 125, 03 och 04. Det känns ju som en evighet sen, men det gjorde han i vilket fall som helst. Blev spansk mästare där 2004, och sen dess har han ju kört i GP-sammanhang. Alltså från säsongen 2005 då och framåt helt enkelt. Och hans bästa resultat i mästerskapet är alltså en sjunde plats. Och det kom alltså 2014 på den här Forward Yamahan. Den säsongen, om inte jag missminner mig, så var han teamkompis med Colin Edwards. Och om ni håller ut lite i den här podden, så kanske ni får höra ett och annat ord från Colin Edwards i den här MotoGP-podden.
Ja, det är alltid lika frispråkigt och intressant att snacka med Colin. Men du, lång tid i GP-sammanhang pratar om här, men hur är hans väg framåt då till stora klassen?
Ja, de flesta som tar klivet uppåt hela tiden brukar ju vara ja, topp 3, topp 5. Några ifrån 125 eller Moto 3 brukar ju hoppa upp till Moto 2 när de har varit där för länge, även fast de inte har presterat några resultat. Och lite så har det ju varit med Aleix Espargaró, och det har ju gått väldigt snabbt för hans del att ta sig vidare, även fast han inte har levererat några resultat. Som 125 blev det bara en och en halv säsong egentligen, sen upp i 250 var där ett par säsonger och sen direkt upp till MotoGP. Och levererade inte där heller i inledningen av sin karriär, fick gå tillbaka och köra, skulle kört i 250 men hängde kvar där av olika anledningar i MotoGP-klassen, och sen har han blivit kvar där alltså från 2012.
Den här förmågan att hänga sig kvar och faktiskt motivera sig genom alla år, det måste ju sticka ut. Alltså, vi har ju båda tävlat och vet ju hur mycket det krävs för att vara i alla fall på, jag menar, det här är ju toppen av toppen som han nu har kommit till.
Visst. Nej, det krävs jättemycket att göra den resan som han har gjort och dessutom då efter hans Suzuki-år där, när han fick sparken från Suzuki, som de ville inte ha kvar honom helt enkelt efter säsongen 2016. De ville ha kvar Vinales. Vinales och Aleix Espargaró var ju teamkompisar där 2016 i Suzuki, och den enda de ville ha kvar, det var Vinales. Espargaró fick stryka på foten, och den säsongen hade han lite oflyt att han hade just Vinales som teamkompis, för Vinales var ju riktigt, riktigt vass då den säsongen. Och Aleix Espargaró kunde inte mäta sig egentligen med honom under det året, och Vinales tog första segern för Suzuki på hur många år som helst då på Silverstone 2016. Och sen fick han lämna, och då kanske det var perfekt för hans del att det här projektet dök upp.
Ja, både det att projektet dök upp, men också det visar ju någonting om Aleix Espargarós vilja och förmåga faktiskt att ta sig an ett sånt projekt från då fabriksstyrning och sen så på något vis ner i botten, får man ju nästan säga, utav rankingen på motorcyklar.
Ja, det var det ju, absolut. Och nu gör han alltså sin sjätte säsong här i Aprilia och första året nu då med ett rent fabriksteam, även fast det har nästan varit det, men nu driver de ju det helt i egen regi då, Aprilia. Och nu börjar de bli vassa på riktigt.
Hur tycker du att han kan karaktäriseras som förare annars?
Det är det som har varit så svårt med honom, för han har inte haft en teamkompis som man kan jämföra honom med, utan man har fått gå mycket på det året i Suzuki 2016 när Vinales sopade mattan med honom. Då har man ju sett honom som inte en absolut toppförare. Men han själv har ju sett sig själv som en toppförare. Och varit lite sned på de som inte har gjort det. Och därför har han ju också velat ha en riktigt stark teamkompis ända sedan Suzuki-åren egentligen hos Aprilia. Men han har inte riktigt fått det. Han fick igen honom, men det var lite in och ut för hans del. Och sen åkte han ut helt och hållet. Och nu har han ju då Vinales istället. Och jag tror att det är bra för honom, för att han är ju verkligen nummer ett just nu. Vinales har inte tagit sig överhuvudtaget än så länge. Även fast han gjorde ett hyfsat resultat då i helgen.
något som är lite roligt i sammanhanget, det är ju också Aleix Espargaró nu, hur han då, jag menar, nu finns det ju, nu har han ju på fötterna när det gäller att visa ett resultat. Han har varit snabbast och vunnit ett fullt race på torrt, och det är ju stort bara så, men också det här, han pratar om det här med att yngre förare som har nobbat kontraktförslag från Aprilia, att man kanske ångrar sig runt om nu.
Exakt, precis. Och jag läste någon artikel om det idag faktiskt. Tänk hur många det är som har nobbat den här Aprilia-styrningen som just nu Vinales har då. Dovizioso till exempel. Vad tror du han tänker idag? Om just den. Didier Antonio, nu sitter han på ett bättre, eller bättre och bättre, men han sitter på en Ducati då som man kanske ville från början. I Gresini dessutom, men det finns ju flertalet annars. Var det inte Joe Roberts också som tackade nej till en styrning hos Aprilia?
Ja. Ja, det finns några namn.
Men som sagt, det vet man ju inte då. De visste ju inte att Aprilia skulle bli så pass vassa som de nu har blivit.
Men ihop med det här så måste man ju även kunna passa på, jag tycker vi kan passa på också att säga någonting om reglementet som har möjliggjort det här, för att det är helt klart så att det tekniska reglementet just nu tillåter den här utvecklingen för fabrikat som inte har resultat.
Absolut, och det var ju tanken när det här reglementet togs i bruk också, att det skulle vara precis på det sättet, och det har ju verkligen fungerat. Först KTM och nu och Aprilia. Och innan dess också Suzuki, ska vi inte glömma.
Något som slår mig också när man tänker på Aleix Espargaró, ska jag säga, det är ju hur hans liv utanför racingbanorna verkar fungera, och då dels med familj, tvillingar, och han lägger samtidigt otroligt mycket tid på träning utanför själva motorcykelkörningen.
Och fick ju en fråga även idag om man inte skulle gå över till cykling, för det verkar vara det som står han närmast om hjärtat, förutom motorcykelracing, att det är cykling helt enkelt. Och vi får väl se då vad som händer, om det blir ett nytt kontrakt. Han sa ju själv idag att han ville vara kvar i 2 år till. Får se vad han kan göra. Och sen får vi se vad det tar vägen. Han är ju som sagt född 89, så att han är ju inte purung längre, utan 33 år då. Och det är klart att 2 år till är väl ungefär så långt som han kan orka med.
Skörda frukterna av sitt arbete på något vis. Men vi ska också tillägga att han leder faktiskt mästerskapet.
Exakt.
I det här läget.
Han gör ju det. Han har 45 poäng och leder mästerskapet. Och, ja, så också det under presskonferensen idag att de andra här runt omkring, och då pratade han alltså om Martin Quartararo och Marquez som gjorde hans sällskap där på scenen i presskonferensen, att de ser sig själva som en mästerskapskandidat i år. Och de har ju färre poäng än vad Aleix Espargaró har. Så varför skulle inte han se sig som en mästerskapskandidat? Så att det är klart att han är det med de här resultaten inledningsvis. Sen får vi se vad som händer.
Ja, roligt tycker jag med en sån racehelg som håller hela vägen ut. Och ja, förhoppningsvis för hans del så kan det fortsätta här. Och jag hörde även idag när jag pratade runt om från andra förare att de noterar ju att Aprilian är väldigt stark ut ur svängarna också, med bra knuff i motorn, förutom då att den verkar och ser lätthanterlig ut.
Ja, exakt. Sen tycker jag ändå, och det kan säkert stämma, absolut, men han hade lite problem att ta sig förbi Martin, och lite problem såg det ut som med fästet och accelerationen ut i de långsamma svängarna där, och sen den där lilla knicken där han fick kämpa hårt för att ta sig förbi där. Faktiskt. Så Ducatin är ju också givetvis bra.
Ja, ska vi lämna Aleix Espargaró för stunden och ta oss vidare? Vi är inne nu och tangerar Argentinas Grand Prix, den tredje deltävlingen då, för mindre än en vecka sedan. Och svensk tid, kvällsrace där, eller rättare sagt kvällssändning. Men det som slog mig allmänt från Argentina, det var ju det här pressade och kompakta schemat som blev under helgen där.
Det blev ju det. Fraktproblem gjorde ju att fredagen ställdes in, och sen även lördag förmiddag för MotoGP-klassen kom igång sen. 2 friträningar blev det, och det blev ett kval. Och sen såg ju race-dagen ut ungefär som den brukar, förutom att warm-upen då var 20 minuter längre än normalt sett. Så att en speciell helg, men fortfarande ganska mycket körning.
Och vad är det som sticker ut i positiv bemärkelse då, tänker du, från den helgen?
Så gå in på plus och minus.
Ja, jag tycker
ja, vi har ju redan pratat om det. Det var ju väldigt lägligt att det var just 41 den här gången, men det är klart att Elisa Sparger måste göra det största av alla plussen här som går att få.
Blev han hjälpt? Blev Aprilia hjälpt av det här kortare komprimerade schemat där? För vi var inne på det här lite grann redan, jag vet det, under vår uppvärmning där, att ja, för Aleisha Sparger så hade ju säkert racet kunnat gå av stapeln utan uppvärmning till och med.
Jag tror att han blev lite hjälpt. Sen är det ju omöjligt att svara på, men vi har sett det ganska många gånger det här med att Aleisha Sparger och Aprilia ganska snabba inledningsvis, sen kommer de andra i fatt och förbi. Så blev det inte den här gången, och om det skulle blivit så, det går inte att svara på, det vet vi inte. Men de hade bra fart från början och de andra fick kämpa hårt. Det man såg på de andra hojarna är ju att de var inte perfekta. Och hade de fått en kväll till, analyserat datan under en natt till och sen nya inställningar till dag tre då, som inte existerade, så hade de varit närmare, det tror jag. För det, de andra hade ja, mer problem helt enkelt. Det såg man framförallt då i kurva 11, vänsterkurvan. Den såg inte bra ut för någon egentligen, förutom Aleisha Sparger. Och Martin fick till det, Bagnaia fick till det på sitt snabbaste varv. Men det var ändå inte klockrent.
Nej, intressant utveckling på den helgen. Och det vi pratar om nu, det är ju alltså plus för Aleisha Sparger. Och för min del så hamnar han ju också på plus. Inte bara för att han vann racet, utan för att han stod emot, eller rättare sagt pallade trycket här. För det kändes redan omgående den helgen som att han fick ett favoritskap på sig.
Ja, men han var ju snabb inledningsvis. Och sen just, det var ju ett jätteroligt race att kommentera tycker jag. För att vi var inne på det, han kände på det två gånger in i kurva 5 efter långraken. Men vi såg ju där hur han behövde göra, för han var inte riktigt tillräckligt nära där för att göra det. Och sen så till slut så gör han det där som vi hade försökt att säga till honom från Stockholm till Argentina, att han skulle göra en blockpass, och till slut lyckades han med det, och han gjorde det sjukt snyggt också, som han tog sig förbi och sen körde han sina spår, sitt tempo. Martin hade ingenting att hämta egentligen sen, utan han gjorde vad han kunde, och han gjorde också ett jättebra race, mycket, 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 mycket bra.
Du tänker på Martin här?
Ja, ja. Så att det var verkligen två förare som körde sjukt snyggt tycker jag.
Ja, jag tror du nämnde det också under sändningen där, att han satte ju knappt ett hjulfel. Han plockade ut det som gick ur Ducaten där, Martin.
Ja, det gjorde han.
Och så var just Aleisha Sparger lite starkare. Men
Martin får ett plus från mig alltså. Ja. För det var mogen körning. Han startade i första startled, gjorde en jättebra start. Nej, klockrent race faktiskt från hans sida. Det var bara att Aleisha Sparger var lite starkare. För Martin gjorde inget fel överhuvudtaget. Och han gjorde det så svårt för Aleisha Sparger som bara är möjligt. Det räckte inte. Men det visar också vilken talang han är, Martin. Som han kommer verkligen bli ja, ett hot framöver. Om han inte redan är det i år. Nu fick han 20 poäng. Nu fick han bara 25 poäng efter mästerskapet med 2-0.
Ja. Men du, jag tänker på det på plussidan där, för det är absolut ett riktigt lyckat race av Martin. Men det är också lyckat totalt sett för Aprilia, för Vinales gör i samma veva sitt bästa raceresultat och inte så långt bakom. Nej. Inte så långt bakom som man har varit tidigare under säsongen.
Under 7 sekunder alltså för Vinales i mål till sin teamkompis då. Sen svider det säkert lite grann för Vinales ändå. Han skulle komma in som första förare, hade han tänkt att stjärna i det här teamet, och så har det inte riktigt blivit än så länge, men det går ju på rätt håll åtminstone. Det var ju 20 sekunder någonting som skilde i Qatar, och nu var det 7, och en fin femte plats blev det då för,
det blev femte,
för
ja.
Vinales. Trodde ändå att han skulle kunna vara lite närmare pallen, men det räckte inte, men det är ändå ett lyft.
Du, några andra positiva förare eller fabrikat från helgen? Ja, något som poppar upp hos mig. Jag vet inte om vi tänker på samma här, men det är röd färg.
Ja, det är röd färg. Det är lite konstigt att säga, för visst, Bagnaia blev femma. inte Vinales. Vinales blev lite längre bak.
Blev han sjua då istället?
Ja, han kan ha blivit sjua. Kan han ha blivit.
Vi får skylla på att vi är fullmatade. Fullmatade med värme och snudd på solsting idag. Det här går från minusgrader och snöfall till... Ja.
Nu börjar det bli lite rörigt här i lobbyn också. Men nej, Bagnaia blev femma. Men jag vill ändå ge honom ett plus. Och det kan ju vara lite konstigt för han har ju ändå... titel. Han är ändå en av titelaspiranterna till den här säsongen. Men en femte plats borde kanske inte generera i det, men han startade ju hur långt bak som helst, tog sig inte vidare till Q2 och gör en fin uppkörning helt enkelt. Och jämför man med många andra Ducati-förare så gör han ju bäst ifrån sig, ja, förutom Martin då såklart.
Men vad jag tänker på också kring, det såg så otroligt mörkt ut ett tag under helgen där, runt kvalet där, och han satt och pratade med Jack Miller och fick, kändes som personlig coachning. Och när vi tittade också på just Bagnaias Ducati, hur den betedde sig genom kurva 11, så såg det ut som att han skulle inte kunna göra någonting mer fartmässigt.
Nej, då såg det tufft ut. Sen fick han ändå till ett varv i Q1 och det blev betydligt bättre. Men... ja, jag funderar på det här med Miller också. Miller och Bagnaia där. Det där kan ju vara positivt, men det kan också vara negativt. Alltså, för det, jag hörde någon intervju sen med Bagnaia där han pratade ner det där egentligen. För att en förare så där som får publikt sett coachning av en annan förare, det svider lite i egot.
Och det är något som är stort hos de flesta av de här förarna.
Exakt. Så frågan är om man verkligen tog emot det där med öppen hand eller om man i efterhand är lite sned på det. Jag vet inte. Samma sak från Mille. Gjorde han det för att vara... Jag tror ändå att han hade goda intentioner, Mille. Det känns så. Men just honom så känns det som att han hade det. Men jag vet inte hur det togs emot egentligen.
Nej. Och inte med, nej, med tanke, men jag får också känslan av runt Miller att det här känns ärligt. Det känns som en ärlig förare och som på något vis kör med öppna kort i de där lägena.
Ja, och sen ska vi komma ihåg, Miller också har en framtid att köra för. Och kanske också, som det ser ut nu åtminstone, även fast ja, Bagnaia har inte överdrivit många poäng. Men han har ju ändå kontrakt. Miller förstår nog att han hänger på den sköra tråden. Och kan han då erbjuda någonting annat också? Det vill säga vara en god teamkompis, teamkamrat och hjälpa teamet framåt. Så tror jag det ses som positivt från Ducati. Och det kanske Miller har förstått att behöver ha en annan strategi också. Men så du, tänker jag runt hela det där.
Ja, det kan absolut vara så. Men för mig leder det också in mig på tankarna kring... För vi brukar sätta några minus också på en racehelg. Samtidigt här nu, Miller som såg ut att vara den föraren hos Fabriks Ducati med starkast kort efter lördagen. Han slutade ju ingenstans. Han hamnade 14 tror jag till slut.
Katastrofhelg för Millers del. Så betydligt vassare ut än vad Bagnaia gjorde under träningarna, men fick inte till det på racet. Och sådana här racer, det har man inte råd med som fabriksförare. Det går inte. Det går inte. Han måste verkligen studsa tillbaka ordentligt.
För det man måste tänka på också, det är ju det här med att har man den här typen av resultat som Miller har, då med en 14:e plats, då måste man ju varva det med riktiga toppresultat. Segrar, andra platser där det blir någon skillnad poängmässigt, men så långt har det ju inte det gått för hans del.
Nej, det har det inte gjort. Han har haft en tuff säsong, Miller. Jag håller med dig där. Det blev ett minus för hans del från Argentina.
Någon annan på minussidan då, Andreas, från Argentinas GP. Jag tänker lite åt Yamaha-hållet här som inte lyckades så bra.
Nej. Det gjorde de inte. Quartararo har det tufft. Blandar lite bra resultat, lite förvånande resultat i Indonesien till sämre resultat nu återigen då torra förhållanden, och han var ingenstans där riktigt i racet. Jag trodde han skulle bli ett hot faktiskt, för han Han såg bra ut på träningarna, toppade väl FP1 eller var i täten åtminstone när han kunde ligga och köra sina egna varvtider. Sen blir det race och han lyckas inte, helt enkelt.
Nej, och fastnar lite grann i trafik, eller hur?
Och det är precis det vi har pratat om, att när han inte startar i första startled, som han inte gjorde, han startade i sexa den här gången, när han inte startar i första startled, då blir han uppkäkad och sen så ligger han lite i trafik och sen måste han kämpa och få ingen lucka och så blir han uppkäkad på rakan igen och så håller det på och då blir det en negativ spiral och då kan han inte vara där uppe och ta en pallplats. Så att, tufft utgångsläge.
Och ser också lite tufft ut med tanke på att om man ska få ihop en hel race-säsong så då är det han är väldigt beroende av just de här kvalen.
Han är ju det. Nu är det speciella banor vi har varit på och vi får väl se hur det kommer att bli när vi kommer till europeiska banor helt enkelt. Det här, de är ju lite mindre. Nästan allihopa. Känns det som i alla fall. Och det kanske går lite bättre där då.
Ytterligare en Yamaha-förare som har kämpat i motvind där som får ett stort minus från mig i alla fall under helgen i Argentina, det är Andrea Dovizioso. Och han gör ju ett klumpigt förarmisstag med den erfarenhet som han ändå har.
Ja, det gör han. Han glömmer alltså att deaktivera den här sänkningsanordningen. Fram var det så. Och fick köra in i depån och sen så fick de försöka lossa på den och så fick han åka ut igen. Så att tuff inledning alltså. Tuffare än vad jag hade förväntat mig från hans sida.
Samtidigt så det finns ju såklart två sätt att se på det. Dels har han bytt fabrikat till en helt annan typ av motorcykel än vad Ducati var. Och sen är ju också mästerskapet så jämnt som det någonsin har varit. Eller både mästerskap men jag tänker på tiderna, varvtiderna.
Ja, visst. Jag håller med om det, men han står på 2 poäng och det är alltså 4 poäng mindre än Darren Binder har till exempel. Nu tog ju Darren dem i ett svep där i Indonesien och i det blöta, men i vilket fall som helst så är det en tuff inledning på den här säsongen.
Ja. Känns som vi har avhandlat Argentina och även Aleix Espargaró med det här, eller hur?
Mm. Nu ser vi framåt.
Ja, först bara något om det som också händer den här helgen. Nyhetssvep, det absolut viktigaste, det är ju att Marc Márquez kommer att starta den här helgen i Texas.
Ja, han är tillbaka. Han flög hit i onsdags efter att ha testat sin 600 hoj som han har på Alcaraz då i Spanien. Och synen funkar bra. Vi hörde ju lite tryckt ut här. Vi var ju faktiskt på Colin Edwards ranch här tidigare i veckan. Och då fick vi tillfälle att prata med Piero Taramasso på Michelin. Och han nämnde ju där att redan till Argentina så var ju Marquez syn helt okej. Okay. Men han ville ändå liksom avvakta, köra hoj en gång för att se så att det verkligen fungerar. Vilket det då gjorde och så bestämde han sig för att flyga hit helt enkelt och köra den här racehelgen. Och ja, det är ju intressant om många aspekter, men kanske framförallt för att han har vunnit här alla gånger utom en som han har kört. Så att det är klart att han är en av favoriterna i helgen.
Men vad fick du för känsla kring Marc Márquez då inför helgerna från presskonferensen idag till exempel?
Nej, men att han är lite nere och det är inte alls konstigt. Går vi tillbaka bara några veckor, alltså vi pratade ju om att det här kan ha varit slutet på hans karriär. Jag tror till och med jag bedömde det till 75%. Nu var det inte så allvarligt som befarat, utan det var hyfsat bra och det var vi inne på där också, att är inte detta så jätteallvarligt och han kan komma tillbaka inom de närmaste veckorna, vilket man då inte trodde. Jag trodde inte det. För förra gången tog det 3 månader. Marcus trodde inte det heller. Det sa han idag, att han trodde direkt okej, synproblem, det tar 3 månader, och då kände han sig väldigt hopplös. Ja, men han kände att det var hopplöst, sa han ju själv idag. Sen blev det bättre och bättre och bättre. Och det är ju bara att tacka och ta emot att det är på det sättet att han gör nu comeback. Och jag tycker det är otroligt kul att han gör det också.
Ja, och det är ju inte minst med tanke på det facit han har haft på den här banan sen tidigare. Och det här, Man kan ju läsa mellan raderna här kring vad hans känsla och förväntningar är inför helgen, men helt klart med tanke på den svit segrar han har på banor överhuvudtaget i USA och att det är banan som går i vänstervarv och allting, så finns det ju alla möjligheter att göra ett bra race i alla fall.
Ja, men det gör det, och även fast han känner sig han känner sig nog lite off när han kommer hit nu. Han har missat en racehelg, senast han körde så slog han sig rejält. Han har haft synproblem, han har varit i princip sängliggandes i några dagar, kanske upp mot en vecka, och inte känt för, ingen motivation och allting. Han sa att han ville bara ligga i soffan, och till slut så var det de andra runt omkring honom, teamet runt omkring honom, som fick dra upp honom från den där soffan och ut och träna helt enkelt. Och till slut så övervinner han liksom hans passion, skadorna, och det är ju bara att vara tacksam så länge det är på det sättet. Men det är klart att han känner sig lite liksom nedtryckt i stövlarna. Så är det ju. Men sen är det en lång racehelg. Det vet vi. Det är FP1, 2, 3, 4. Det kan mycket väl ta sig väldigt bra detta. Han kan få en smakstart imorgon. Vädret ser ju jättebra ut. Borde inte vara en faktor i det här. Kanske lite vind då. Det kommer vi in på lite senare. Får man en träning, man får två träningar, man kommer in i det. Det är en bana som man verkligen känner sig hemma på. Jag räknar inte bort faktiskt att han... Ja, seger, det är väl, det hade ju varit en drömcomeback. Och får vi se om det räcker till det. Förra året så var han ju överlägsen, så att det räcker med att han går ner på några procent. Så är jag ju där.
Jag skulle vilja göra en koppling, kanske ett långskott här, men en drömcomeback. Danilo Petrucci tänker jag på. Nästa grej här som händer den här helgen, det är ju faktiskt att det är Moto America. Det är premiär i deras Superbike-mästerskap. Och Danilo Petrucci kommer att ställa upp. Han kör Ducati för ett... Alltså han är tillbaka på asfalt, och jag trodde han hade sagt tack och hej och försvunnit ut i öknen på något vis.
Ja, så var det inte. Utan han ska ju köra mot Amerika, alltså det amerikanska Superbike-mästerskapet som också har sin premiär här, och de är ju i samma depå i princip. Det är lite något staket som skiljer av ifrån den depån jämfört med MotoGP-depån, och det ska bli kul att följa honom faktiskt. Väldigt, väldigt kul. Jag ska inte missa en träning idag.
Det blir bra värdemätare på de förare som finns i klassen, tycker jag.
Ja, men de är ju bra, de som är där. När vi var här för 3 år sedan, då var det ju riktigt roligt race med Cameron Bubier till exempel. Han återfinns ju nu i Moto 2 till exempel. Så att det är bra konkurrens på de här banorna. De vet hur man ska köra fort. Och sen den här banan är ju en bana som han känner till väldigt, väldigt väl. En annan sak när han kommer till Road America och Barber och Road Atlanta.
Då är det annat.
Då är det annat, ja.
Ja, nej, men intressant i alla fall att följa säsongstarten, och det andra Superbike-mästerskap, det största Superbike-mästerskapet har också premiär i helgen på Europamark, Aragon World Superbike.
Exakt, så är det. Också spännande att följa om Rea kan studsa tillbaka eller om Raskat Loglo ska ta andra raka titeln. Känns som att det är de två det handlar om, men ja, man vet aldrig.
Förhoppningen för... Jag skulle tycka det vore roligt att se Raskat Loglio ta sig an MotoGP.
Absolut. Det skulle det. Och jag tror... Ju längre tid det tar nu för Quartararo att signa, så jag tror att möjligheterna ökar då. Faktiskt. För skulle han försvinna så ser jag det som givet att Raskat Loglio kör Yamaha nästa år i fabriksteam. Eller i något team, jag ska inte säga fabriks, det vet jag inte, men i något team i MotoGP.
Du, Andreas, över nu till Texas och Austin och Circuit of the Americas. Nu har vi varit här i cirka ett dygn. Vi har hunnit med massor under dagen. Vad ska man hålla utkik efter inför den här racehelgen nu?
Var ska vi börja? Ska vi börja med banan kanske? Vi börjar där. Banan är ju till viss del nyasfalterad. Den är alltså nyasfalterad från ingången till kurva 2 hela vägen ner till ingången i kurva 11. Vilket är då hårnålen som leder ut på rakan. Så rakan är inte nyasfalterad. Sen är det nyasfalterat ut till kurva 11 och sen igenom hela det stadionpartiet och sen så slutar då asfalteringen, nyasfalteringen inför trippelhögen när man rundar tornet då, kurva 16 är det man går in i där. Så där är det ny asfalt.
Men du, då slår det mig en sak direkt här. Det här partiet som du nämner nu med en extremt lång raksträcka där vi såg cyklarna nästan studsa fram. Har man inte gjort någonting åt den delen?
Inte som det ser ut just nu. Då. Men man har ju, man hade ju gjort förändringar till förra året. Då hade man ju gjort ny asfalt just på raksträckan och på några andra ställen. Men den asfalten är sliten. Alltså när man går runt här och tittar på den så är det som... Det är sprickor i den och den ser inte fräsch ut överhuvudtaget. Så att vi får ju se hur cyklarna kommer bete sig. Det som är lite oroväckande det är på framförallt kurva 10 som är den snabba vänsterkurvan som är över ett litet krön och sen så bär det ner. För där precis innan den här stora hårhållen och kurva 11 ut på rakan, ut på långa rakan.
Det är alltså den sista kurvan utav det här...
kan man säga. Alltså, det är en liten knick ner för backen där som man inte tar på full gas, men det går fort igenom där. Och där såg vi hojarna förra året nästan hoppa fram där, för det var grymt ojämnt där. Just i det partiet, där är det någonting som har hänt. Och frågan är vad som hänt, det vet jag inte. Man kan bara gissa där. Men det känns som att det är någon maskin eller något liknande som har varit ute och förstört asfalten. För där är det liksom ett hål i asfalten som de har lagat med, ja, det känns som att någon kall asfalt. Alltså det var jättemärklig lagning, jag tog ett kort på det. Där får vi se hur det är. Det finns dock, jag bedömde det till 75 cm cirka ifrån kurpsen. Där ska man nog ligga på insidan där för att inte åka på det där. Faktiskt, så att det där är ett orosmoment. Även efter långa rakan, kurva 12, också någonting som har hänt. På insidan. Någonting som har skrapat i. Borde inte vara några problem där. Men ändå lite ojämnt. Så att, och där är det ett väldigt kritiskt läge för framhjulsläpp till exempel. Så ja, vi får se hur det fungerar. Men det ser betydligt bättre ut i kurva 2. Där såg det slätt och fint ut. Jämfört med vad det brukar se ut i det partiet.
Men just för racet. Vilka tillfällen finns det för förarna att passera varandra, omkörningsställen och så vidare?
Det finns ju massor. Den här banan är ju superbred och fin och rolig att köra, men jag har ju kört den några varv och det som slår en när man går runt också, det är de här hårnålarna som finns. Hårnålarna är generellt sett grymt tråkiga för att för det första är det jobbigt att bromsa, alltså det är tungt att bromsa som förare inför de här hårnålarna och sen står man i princip still. Och här finns det ju 4 stycken. Vi pratar kurva 1. Den är ju som ett V. Och sen pratar vi ju kurva 11 ut på bakrakan. Den är också otroligt tajt. Även efter långa rakan, kurva 12. Alltså den är ju, den kanske är den värsta utav dem allihopa faktiskt. Och då kommer man alltså i 335 km timmen och ska bromsa ner till 60 kanske. Ser inte bra ut. Och sen har vi även då kurva 15 innan den här trippelpartiet som också är som ett V. Så att 4 ställen där man typ står still i svängen. Och det måste ha med bilracing att göra helt enkelt att det ser ut på det sättet. För det är inga motorcykelsvängar överhuvudtaget. Så att 4 av 20 svängar är sådär. Men det bjuder andra sidan in till omkörningar.
Men också en bana då som skiljer sig otroligt mycket från den vi såg i Argentina där det sveper fram i princip hela varvet.
Ja, ja. Och denna har ju jättemycket svepande partier också, givetvis. Det är det som slår mig. Tar vi någonting annat som slog mig idag när vi gick runt banan så var det blåsten. Det blåser här och det kommer jag ihåg från senast. Vi var här för 3 år sedan också att det blåser rätt mycket på detta stället. Och blåsten spelar roll framförallt i inledningen av det här varvet i det böljande partiet från då kurva 2 som är snabb och sen in i kurva 3 och sen så bär man ju med sig det här och mycket blåst där då flyttar man sig i sidled helt enkelt och det blir väldigt väldigt svårt och jobbigt och det är ju ett otroligt fysiskt parti det här böljande partiet, inledningen på varvet. Blåsten kommer att spela roll om det nu blåser då resterande helgen här Och dessutom så tar man ju ner farten i de här. Man går ju snabbt in i kurva 3 och så tar man ju ner farten hela tiden. Inte lätt parti.
Intressant att du nämner det här med fysiken också. För jag tänker på att det finns 5 rookies i klassen. De har inte kört här med MotoGP-cykel. Och det är just som du säger att jag tror att den här banan kommer bli ett prov på hur jobbigt det faktiskt kan vara att köra en MotoGP-cykel jämfört med Moto2 eller till och med Moto3 som Darren Binder kommer ifrån.
Moto3, då har man ju god tid på sig att vila på raksträckorna. Ta en stund och komma fram. Det gör du inte när det är 300 hästar och 340.
Och sen kolfiberbromsar och allt vad det här
innebär.
Bromsar
sent. Men det är klart att det är så. Och mitt på dagen idag var det duktigt varmt. Duktigt varmt var det. Så att det kommer bli fysiskt jobbigt för honom.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Givetvis.
Men du kopplar till det här nu då, med banan och förutsättningarna, vädermässigt, värme. Sen har vi då däckfrågan till det här som vi alltid vet spelar stor roll. Och som du nämnde tidigare, vi hade möjlighet att prata lite längre med Piero Taramasso bara för ett par dagar sedan. Vad tycker du att man kan få ut kring tankarna från Michelins sida?
Ja, men jag tycker det är bra att de nu går tillbaka till välkänd mark, vilket vi inte har haft de senaste 2 racen och framförallt inte i Indonesien. Indonesien var ju verkligen inte bra det här med den nya stommen, eller den gamla stommen helt enkelt, som de plockade med sig. Men nu fick vi ju bekräftat här att det är exakt likadana däck som man hade här i höstas när man var här. Och det är inte många racer man var här och körde, för det gjorde man ju i oktober. Så att det är exakt samma gummiblandningar som gäller. Soft, medium, hard. Så det är i alla fall välkänd mark. Det som inte är välkänd mark, ja, men det är asfalten då som har förändrats i och med att den är nyasfalterad på vissa delar.
Och jag är även benägen att säga motorcyklarna till viss del, för att det är ändå nyutvecklade motorcyklar som förvisso har testat några dagar, men inte här.
Nej. Och de flesta hojarna är ju precis som säger en helt nyutvecklare. Kolla på Honda då jämfört med hur den såg ut förra året, eller Ducken eller Aprilian eller vad som helst. Så det är klart det är så, men man ska också komma ihåg att de här cyklarna är ju byggda efter de däcken. Det var ju därför man gjorde de här förändringarna på hojarna nu när man hade tiden på sig och man fick ändra på hojarna igen. Så har man ju byggt hojarna efter de däcken som man då körde på, bland annat här då förra året. Så att det borde leverera asfalt en bra grepp, så borde det bli ganska bra varvtider om man jämför med oktobertiderna.
Det är också ett mästerskap som fram till den här helgen har sett 9 olika förare på pallen. Det är dessutom så att flera av förarna som vi faktiskt hade med som i förhandsnacket inte har nått fram till pallplats. Det gör ju det till en väldigt öppen race återigen.
Ja, absolut. Det skulle kunna bli 3 förare till som inte har varit på pallen som kommer på pallen på söndag. Verkligen. Marcus har inte varit på pallen. Bagnaia har inte varit på pallen. Mir har inte varit på pallen. Miller har inte varit på pallen. Bland annat. Det finns säkert ett gäng till.
Så du vill inte ge dig på en tippning
här
inför?
Nej. Alltså det går ju inte. Du såg ju långt bort jag var förra veckan. Men... det är klart man ska göra en gissning. Nej, men jag tror ändå att Marcus kommer få en bra start på helgen. Så tror jag att han kommer bli vass. Jag tror det. Jag tror att han kommer vara med och ta en pallplats. Jag vågar inte säga om han vinner eller inte. Men pallplats tror jag. Och varför inte Bagnaia och Mir då? Så vi får 3 till. Jag säger det då. Marcus, Bagnaia, Mir. 12 olika förare på de första 12 platserna i år.
Jag säger som du, det här med varvtider som skiljer bara någon sekund. Men däremot tror jag att det kan bli lite större differens på den här banan, för den har så pass många olika typer av svängar. Så att här, ja.
En förare som jag tror kommer prestera bra här, som alltid presterar bra här och som har vunnit här. Den enda föraren som har vunnit här som inte heter Marc Márquez, det är Alex Rins.
Mm. Jag tänkte på det också när jag tittade lite statistik idag. Han har vunnit Moto 3, Moto 2 och Moto GP här. Mm.
Och tog en pallplats förra veckan. Så Alex Rins skulle jag sagt egentligen sen för Mir, men då blir det inte samma sak för han har ju en pallplats.
Ja. Ja, men du är ju i det här fallet experten. Jag kanske lägger ner min tippning här i det här fallet. Nej, men det är väldigt svårt.
Det var ju svårt. Du var ju närmst förra veckan.
Jo, det är sant.
Med marginal.
Ja, men ja, då... Ja, nej, det här är supersvårt. Det står nästan still i huvudet när man tänker på alla variabler och väga in allt möjligt här. Men absolut, Marc Márquez. Kanske då att Paul Espargaro kan få lite medvind. Han har ju varit snabb också bitvis här under säsongen. Och kanske extra taggad med tanke på brorsans seger senast och känna att jag kanske också kan klara av det här. Jag säger Márquez. Jag säger också att det blir en fullträffare, att han tar segern efter bortovaron. Och sen får han med sig, vem utmanar Márquez här nu då? Ja, Bagnaia var på pallen som du säger så sent som i höstas. Kanske kan slå tillbaka. Márquez, Bagnaia och så säger jag då Paul Espargaro då som Dark Horse på tredje.
Mm.
Du, har vi avhandlat dagens ämnen, eller säger du?
Mm. Det har vi, och vi har ju träffat lite förare idag. Vi har till och med tre intervjuer. Binder, Darren Binder. Bagnaia har vi träffat. Quartararo har vi träffat. Full torsdag. Jag tänkte vi skulle ta och lyssna lite på vad Darren Binder har att säga.
First of all, I'd like to hear about your background.
Yeah, so basically I started racing go-karts when I was about 4 or 5 years old, and it started just as fun, you know. I saw a go-kart in a magazine and I begged my parents to get me one, and finally they were able to get me one, and I got a go-kart and we went to practice, and before I knew it we started racing. And yeah, I was actually the South African national champion in go-karts, which was quite cool. And then we switched to motorbikes and it was, yeah, the whole family, it was more of a family outing, you know. We would go out to the track, my mom, my dad, me and my brother, to enjoy a weekend, you know, of racing. And before I knew it, things were very serious and we were racing overseas, and I'm here now.
But then you switched to motorbikes, and you also say you have a brother that competes in the same championship. Did you change for motorbikes together?
Yeah, so we race go-karts together, and then my brother was the first one to switch to the bikes, because while we were still racing go-karts towards the end of the year, we had already decided that we were going to change, but he was old enough and I wasn't. So he did like 1 or 2 races that season to try it out, you know, and it looked so much fun and everything. And I'd already started riding myself, so I wanted to swap. And then the next year we stopped karting completely, just ended it and went to race motorbikes.
And what kind of bikes did you start with? I know you come from South Africa. Is there any national series you can start with easy?
Yeah, so we started in, it was called the TZR 50 high school class. And I think I was about 7 or 8 years old when I started racing in that championship. And I raced in South Africa until 2013 is when I left to go to Red Bull Rookies Cup for the first time.
All right. And then you did it also to Moto 3 after, I think you did 2 years in the Red Bull Rookies.
Yeah, I did 2 years in the Red Bull Rookies Cup, and then I went into Moto 3 in 2015.
And what about can you describe a bit about your riding style then?
Yeah, so I mean, I think my riding style has come a long way since I started in 2015. When I got to World Championship, you know, I'd never worked with data and stuff in my life coming from South Africa. So it was a, they dropped me in the deep end, should I say. I dropped myself in the deep end. Had a lot to learn. And over the years, I kind of got this riding style that some people call quite aggressive. yeah, it's, I'm a fighter, I'm a racer, you know. It doesn't matter where I qualify or how the weekend's been going. When the lights go out on Sunday, I give it my absolute everything to do my best, you know. Every man for himself, may the best man win.
And do you think your size, your height can play a difference, like when you rode the Moto3 bikes?
Yeah, I struggled a little bit in Moto3 with the weight and the height. Obviously, there's a bike and rider combination for the weight, and I was always over it because I'm a little bit taller than some of the other guys and a little bit heavier. So yeah, it definitely, I felt like sometimes I was at a bit of a speed disadvantage because of my size and my weight. But yeah, you know, it is what it is, and I try to make the best of it. But now I'm on a bike where my size is good and my weight doesn't matter.
Good then. And the road to MotoGP then, from Moto3, I know you rode with the Petronas Sprinter Racing. Are there any, what did they see, or how did they find your riding style or riding fit to MotoGP? It's quite a big jump.
Yeah, it's definitely a massive jump. And yeah, I mean, last year the guys in the team really believed in me, and they felt like I would be able to make the jump and make the changes. So they gave me this opportunity. And yeah, everybody, I mean, you know, thanks to all the guys that helped me, and even Yamaha for giving me this opportunity. And yeah, my goal right now is to take this opportunity and try and make the most of it, you know.
Can you just describe some of the differences between Moto3 or riding a MotoGP bike?
So there's quite a few big differences. Number one's the power. You know, you're going from 60 horsepower to 300, so it's a major step in power. We go from normal brakes to carbon brakes, which are incredible. And then the electronics. Moto3 has no electronics, and the MotoGP bike has a lot of electronics.
And physically, do you find it demanding the first few races now this season?
100%. I mean, from the end of last year, I got to do my first test, which was quite a wake up, you know, and I knew exactly from that moment what I had to do. So obviously I've got my brother as well to compare to, so I know what program he was on. Mine was a bit different in Moto3, as I was trying to keep my weight down and that. So straight away I picked up a little bit more muscle in that, and trying obviously to keep my fitness as high as possible. But yeah, step by step, race by race, I feel like I'm still improving, you know, still getting to where I need to be physically and that. But yeah, this bike is definitely a lot more demanding, and so far I feel like I'm adapting well, but still room to improve for sure.
Can you tell us something about the first three races this season?
Yeah, so it's been really cool, you know, coming in as a Moto3 rider, making this big step. I think a lot of people didn't really expect what's happened so far, so it's kind of been cool to be the underdog. Came into Qatar, I struggled the first weekend, but in the race I managed to make a good step and fight amongst the other guys, almost getting the top rookie, but finishing just a little bit behind in 16th place, second rookie. And then we went to Mandalika and it rained in the race, and I did a really great race, and I was so happy I managed to finish in the top 10, which was really awesome. And I mean, my main goal's just been to be in amongst the other rookies, you know. That's been the main goal, and so far it's been good.
And as a rider, you see things that we don't see on television. Who are your which riders are your main opponents, or which bikes would you like to describe as the hardest to fight against?
Yeah, you know, I'm still learning and still getting to understand exactly who's the main opponents, and which bikes are easier and more difficult to fight against. My main opponents are the rookies. You know, that's the main goal, to be in amongst them, to try and fight with them. So they're the main opponents right now. And yeah, from what I've learned in the first couple of rounds, you know, I've had some good battles with the KTM guys, the rookies. So I feel like our bikes are different, but we we fight similar, so I really enjoyed that. And yeah, I mean, step by step, I'm getting to understand all the other bikes as well.
And now, this weekend, the Circuit of the Americas. What is your goal for this weekend now?
Yeah, this weekend I'm really looking forward to it. It's going to be interesting to see what this track's like. This is known to be quite a difficult track, both physically and the layout, you know, to get all the points correct. So, yeah, really excited to see what it's like on a MotoGP bike. But, yeah, my goal remains the same, you know, try and be in amongst other rookies, fighting with them and hopefully get some points.
I know we have a lot of viewers also wondering about your preparation before you go out on track. You're the only rider using some kind of protection under the helmet. What is it? What is it about?
Yeah, so my hat thing I wear under my helmet is actually a product from Arai. They use it in Japan. So if you crash and you damage something in your neck, they take this hat and they open it to take the helmet off without pulling your neck. So it's basically like a safety thing that they use in Japan, but I use it because I have long hair and so I like to keep it back and out of my face, and I also really like the way that feels when you put the helmet on.
Ja, visst är det roligt, Andreas, med nytillskott i klassen och entusiastisk, lättpratad, positiv ung förare.
Verkligen. Jag tycker han var väldigt öppen när vi hade ett samtal med honom, och jag tycker nästan det roligaste var när du frågade hur han skulle beskriva sig själv som förare, och så sa han: som andra beskriver mig så säger de att jag är ganska aggressiv förare. Och så skrattar han till lite grann. Jag tycker det är... Ja, han är skön. Jag tycker han är skön. Och jag tycker det är kul att det går bra för honom. Och jag hoppas att han håller sig kvar i MotoGP. Att han kan prestera under den här säsongen så att han får vara kvar. Det hade jag tyckt var kul faktiskt. För att jag tror att han har mer att ge. Han har mycket att ge.
Ja, han beskriver en viktig egenskap också. Han säger det: jag är en racer. Jag gillar att fightas liksom, ja. Och slåss om positioner på banan.
Och det såg vi ju i Qatar också. Han nämnde ju det, att han tog... Ja, det blev ju inga poäng. Han blev ju 16. Men han hade en jättebra fight där med alla rookies egentligen. Och till slut var det ju Gardner som tog den där 15:e platsen. Men då sa han var ju långt efter på träningarna. Och sen så, precis som han säger där i intervjun, att han tog i liksom. Han är en racer och höjde sig mycket till racet och ytterst nära att ta poäng. Så att, kul. Jag gillar honom.
Och dessutom roligt att lära sig nya saker. Jag tänker på den här hjälmhuvan under som min tanke när jag frågade honom om den, det var ju att det här är bara till för att hålla håret på plats som är ganska mycket. Men den här säkerhetsaspekten där med, för just den här knytningen under hakan, den har jag aldrig förstått mig på faktiskt.
Nej.
Det var nytt för mig.
Ja. Nej, jag har inte hört talas om det förut heller, utan det var en ny grej. Men vi började ju med Darren Binder idag och pratade med honom, och superentusiastisk, precis som du säger där, och glad och sprallig och rolig helt enkelt. Sen hade vi då Quartararo och Bagnaia, och de verkade mer trötta på det här än det Binder.
Man märker av pressen på dem.
Ja, det gör man. Och även att de har gjort det några år, även fast de inte är superrutinerade båda två i MotoGP-klassen, så märks det av.
Viktig aspekt som förare, hålla kvar entusiasmen.
Mm.
Det tycker jag man ser, för att nu kasta sig vidare. Vi har ju faktiskt haft en väldigt händelserik vecka, dagar i Texas, och även hunnit med och köra lite själva. Colin Edwards och hans Texas Tornado Bootcamp, vad säger du?
Ja, det är andra gången vi är där. Och nu känner man sig mer hemma på hojen där, eller på de där hojarna man kör. Nej, men det är ju roligt att vara där. Det är ju en speciell miljö givetvis. Så vi körde där i två dagar på de här, ja, vad är det? Det är Yamaha 125 eller vad är det för någonting?
Ja, det är 125. TTR 125, ingen fix överhuvudtaget. I princip standard, förutom då att man har satt på ett landsvägsdäck bak så att det sladdar lite lättare.
Och hur många har han där? 50 stycken? Räcker det?
Nej, jag tror inte att det räcker. Jag tror att det är närmare totalt sett. Om man går igenom alla uthus där så är det ju... Jag skulle säga att det är närmare 100 än 50.
Ja, det är det säkert. Men han är ju grymt trevlig, Colin, givetvis. Vi hade ju två riktigt bra dagar där.
Och frispråkig, och jag hoppas att ni håller till godo och njuter lite grann av det han har att säga kring sin karriär. Yeah, we're sitting here with Colin Edwards at his ranch, the Texas boot camp.
Texas Tornado Boot Camp.
Sorry. And we're really we have had a good time here as always, and we're interested to know now, Colin, about we can start with your career back at Aprilia, because the last weekend we saw the MotoGP race won by an Aprilia. It's a long time since they started coming back to the MotoGP, to the big class.
Yeah, I'm so happy for Aprilia and Aleix. You know, I mean, it's awesome. I mean, honestly, phenomenal job. It takes all the right chips to fall in the right place to make something like this happen. And, you know, they had the delay with the freight and all that stuff. So anytime you give guys more time on the track, they're going to make the bike better and better and better. Luckily, they pulled their bike out of the crate and it worked good immediately. So that's always a bonus. And I'm not taking anything away. I think that he did a phenomenal job. It's just everything has to line up to make it work. To win a GP anyways, it doesn't matter if you have 3 days of testing or not. It takes everything to fall right to win a GP. And they did it. It was awesome.
And how do you think, how can Aleix keep up the spirit during all these years? Because he's been racing for so long time.
Yeah, I mean, the whole family, obviously, they're dedicated. You know, there's no problem there. You know, and you think about age, and I think that was his 200th.
Yeah, 200th start MotoGP start.
So, shit, I think I did a 196, I think, and that was a lot, I thought. So, but yeah, I mean, hats off to him. And that's even more motivation to me. Your 200th start, you get your first win. It's like, let's go again. You know, let's restart this thing and kind of, so I don't know. I think it'll be all right.
And what about yourself then? You almost made it to the top of the podium, but which race was the closest really for you to win?
Assen, I should have won, obviously. I just hit the AstroTurf and crashed in the last corner. Qatar 2004, I should have won that race. Nakano blew a motor in front of me. We all checked up, and Sete kind of got a few seconds out on us. But I was faster. I should have won that race. And then Donington, probably 04, slightly misting rain, and Valentino kept pushing, and I checked up probably too much and finished second behind Valentino. So there's a couple races throughout that I'm like, but even if I add all them together, like maybe I should have won three.
Yeah.
It's not like I can't honestly sit here and say, well, I could have won 10 races. No. I mean, I was racing Valentino Rossi and, you know, some fast guys at the time. So if I had all the best ones up, it's like maybe three I could have won. But anyways, it doesn't matter. I mean, I have no regrets. I had a good time.
And we were here getting some instructions before today's riding. And we were speaking about picking the throttle up immediately after you released the brake.
Yeah.
And what do you say is the differences between the riders now? Because it's very similar. The times are always very similar.
Yeah. So we call it coast time. And anytime you have coast time is when you're off gas, off brake. Like when we have no input into the motorcycle. And we try to basically just overlap everything. Try to just always have some kind of input into the motorcycle. And honestly, I'll tell you a little quick story if you have a second. And it was Malaysia, I think, 06. And Valentino was faster than me, like a second faster than me, testing. And I was pissed because I'm riding my ass off. I'm doing everything I can do. And I looked at his data. And I was off the brake, on the throttle, and it was like 0.15. You know, 0.12, like a tenth. Yeah. Just a little bit of time there, coast time. And Valentino, I looked at his data, and as the brake was almost done, he was thumbing the throttle. So he was overlapping, basically throttle on before all the brake was off. And all that does is create load. It pushes the tire down and creates more load. And I was like, I tried it. I almost crashed. And I was like, I can't ride like that. But and that just kind of, you know, 100% of the time always have input and get rid of the coast time. And that's, yeah, we teach the same thing here.
But your background is also dirt track, is it?
It's not dirt track, it's motocross. Yeah, I motocrossed from 3 to 14 and won some national championships. I was factory Yamaha when I was 14. But yeah, I mean, the motocross side is obviously over. I didn't have the balls to, like, be a motocross, supercross star. And I was burnt out, really. I had done it forever. And then 2 years off, played tennis, chased pussy, you know, did that kind of stuff. And then found road racing.
But then you have this training camp, and we see a lot of GP riders in Europe also have this kind of practice now. What do you think riders can gain from this? Mainly.
Well, you know, it's just bike time. It's just, I don't care what motorcycle you ride. You're constantly gathering information. It's just more information. And I like to test. You know, a lot of guys don't like to test. I wanted to put the same amount of effort in, and just see the watch go half a second quicker. And go, oh, okay. Well, that was. Let's do something else and make it another half second or a tenth or 2/10 or whatever. But just bike time. And I think this particular thing I learned from Kenny Roberts. Senior, you know, I went out with Junior and to their place, and this is what they did. They had slick tires on the back and just, you know, sliding the bikes around. And okay, well, we can't go to a road race track every day, and the O'Valleys, and I like the O'Valleys, but at that time we didn't have O'Valleys. We had like mini motos, and the feel was not, it's not the same.
No.
So that really wasn't a possibility then. So it's like, this is cheap. It's easy, best way to get the bike kind of moving around and get feel and your inputs being minimal or whatever you got to do. And it all translates over into road racing anyways.
And the difference is between you in this ranch and like Rossi's ranch, where they use 450s, bigger bikes. What do you think is the difference?
There's a big difference, and the difference is when you go to Valentino's ranch, you better have your shit together. You know, I mean, you better be on point, and you should theoretically be an A rider, you know, like a top level rider, because it's fast, a lot of risk. And if you're not an A rider, then just go and have fun, which is fine. You can go there and have fun too. Here we have everything from folks that have never ridden a motorcycle in their entire life to pros, you know. So, and it's still fun. I try and explain it like when you go go-kart racing with your buddies, you know, in the little go-kart track, and you can kind of bump into one another, and it's close racing. It's the same thing here, it's just on two wheels.
Yeah. And back to this year's racing in MotoGP, what do you expect from the coming races or for the season? We have the next race in a few days in Kota.
Well, what have we had? 3 races and 9 different guys on the podium?
Yeah.
I mean, that's never happened, has it? That's phenomenal. So, I don't know. Honestly, I don't know. I've heard that Marquez might be back this weekend.
He will be back.
So, if he's back, it's not looking good for everybody, because you know how he is here at COTA. I don't know. I don't have a horse that I can pick right now. I mean, obviously, Espargaró and the Aprilia would be amazing if they could run the whole season like this for the factory and for Alex. I don't know. And Quartararo, honestly, I thought after the confidence of, you know, I think I was like, okay, he's going to keep going, but it's kind of hasn't happened either. So I don't know. I'm more confused now than I've ever been, to be honest, after 3 races. After 3 races, you generally kind of know. And everybody always says, well, let's get to Europe. And it really starts in Europe. And that's probably right. We're going to get to Europe, and then somebody will step up.
Is this because of the technical regulations, or is it because of the riders put up their level?
Yeah, I don't know. I read something the other day, and it's, I hate to say it on Twitter, but it was, they just, it was the right comment at the right time, and they were talking about, you know, Formula One and NASCAR or whatever, and it's like whoever decided MotoGP regulations, like right now, hit the nail on the head, because anybody can win, and I think that's pretty accurate.
Yeah. To become a motorcycle racer, how did it all started for you? Was it because of your family, you think, or your own interest in being a motorcycle rider or racer?
It's weird. I'm seeing more now of what I lived through, because now I have my son that all he wants to do is motocross, motocross, and he's every day. But it was my dad. My dad was in, you know, Australian and lived in Singapore and motorcycle. That's all he ever rode. So, yeah, I grew up as a 1, 2-year-old, 3-year-old. There were just motorcycles around all the time. And, you know, I kind of fell into that. And then we got a small bike, started racing, and that was it. You know, I just was a motorcycle racer from day one and had the passion for it. And I'm seeing it now with my son. It's like, okay, it took a while. It took to like 14 when we played baseball, and he got burnt out on baseball, and he was like, I really want to try. I was, well, come on. I mean, I'll do everything I can, make it happen.
What do you think about the risk of being a motorcycle racer then? Are you nervous when you see your own kids?
It's weird. I kind of explain it like this, and stay with me for a minute. And if you're not a motorcycle racer, you live in a different headspace. So you live in an area where you take certain risks, or you might go bungee jumping, or you might skydive, or you might, but that's like a fleeting moment of a risk. When you're a motorcycle racer or a Formula One driver, whatever, I try to explain it like this. You get on a plane to go to a race, but you know you might not come back, right?
Yeah.
So when you live in that headspace, it's really cool. I mean, I liked it when I did, because you're on the edge, you're pushing, you're at the top of the top, and you're living your dream, and you're doing what you can do. But that lasts for a little while, and it's maybe a 20-year span that you can live in that headspace. You can't really live in that headspace longer than that. But then once you kind of get out of it, it's like, oh, not that I miss it. I enjoyed it a lot. But I'm glad I made it through, yeah. If that makes any sense, you know?
So what do you tell your kids about the risks? Do you
tell them? I've had this same conversation with Hayes, and it's like, he's not quite in that headspace yet. He's still in this headspace a little bit.
And he closed the gas a bit.
Yeah, you know, when it all kind of gets, it's your asshole puckers up a little bit, and you do this kind of thing, you know. But to live in that different space is it's liberating. I don't know how to say, but it's more free, but you just have to accept the consequences. That you might not come home.
You still look like you enjoy it when you ride around here.
Oh yeah, it's fun. It's fun. I mean, I haven't ridden a motorcycle in forever, to be honest with you. I mean, the last time I rode was probably 6 months ago. So, and I had Joe here and Mike, and they're like, come ride in the woods. And I'm like, man, I got bikes to put, I got top ends to change, I got sprockets and shit. I got to change. So, I mean, yeah. It's a full-time job being a moto dad.
So, have you tried the ice sometime? Did you go to
the
northern
part? We were supposed to.
Yeah?
We were supposed to. We were going to go up to Wisconsin and do some big, like, 3-hour endurance ice race, and the freaking lake didn't freeze over.
All right.
So, that was, like, 3 years ago. It got canceled, and we just never... Man, I hate the cold weather. I mean, my fingertips go white, my dick shrinks up, and my toes go white, and I can't function.
You're welcome to Sweden if you want to try.
Maybe I need a heated vest,
yeah,
and
maybe
socks and all.
Maybe
that
so
shit.
Maybe so. The last thing, what about the Texas Tornado boot camp facility? How long does it has it take to create this place for you?
We're kind of restarting, to be honest. I mean, up to, you know, October camp of 2019, every camp maxed out. We were trying to find more beds and campers, and just we were solid, and every bike was taken. Like everybody, COVID, you know, kind of tried to kill us. And now, you know, I mean, half of my clientele was Europeans or whatever, you know, from across the water. So once traveling kind of slows down and people don't want to travel as much as they did before, so, but we're okay. I mean, it's coming back, but it's, I'm also getting older, so I'm not as relevant as I was then, which we had a lot of steam going, and now it's like, I don't know, but it's fun. We're coming back.
Are you still inventing some new clinics or some new practice things, or is it like a few important things that you can do during this camp?
You know, this is not rocket science, and y'all weren't here for the first day for our first talk, and we're trying to talk about body position and this and da 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 and throttle and off the gas on the brakes and minimizing that coast time. The only thing we really want you to take out of here is pick your eyes up. Just look further ahead. It's the easiest thing in the world. But when people get stressed situations on a motorcycle, they tend to, you know, clam up and look down at the front fender, and you can't go fast if you do that. So it's just relax and look up.
I actually tried your advice with the trees.
Yeah.
Worked.
You can do it.
Worked out.
You can do it.
Good. Good, good.
So, and it's your brain makes it happen. But if you're looking there, your brain has no information. You need to look up here, and then it takes it all in.
Yeah. All right, Colin. Then we're thanks for your time.
Yeah.
We've good really stuff. Enjoyed it. Thanks for talking to you. Hope it will be soon again.
Absolutely. Y'all come on back.
Mycket roligt att uppleva Colin Edwards, frispråkig och positiv, och uppskattar att sitta på hojen själv och ha folk från jordens alla hörn på plats, eller hur?
Ja, han är ju inte instruktör själv så mycket längre, men det är klart att han bidrar lite med sina anekdoter. Men sen kommer han ut där när det är någon genomgång, och så kör han där i shorts och flip-flop, och så tar han en hoj och så kör han lite åtter där och på sladd alltihopa, och så ska man själv försöka göra det i full mundering, och så slutar det på arslet liksom. Men han åker i sina shorts. Nej, men det är en speciell stämning, och kan verkligen rekommendera att köra den här bootcampen.
Absolut, jätteroligt. Jag uppskattar varenda minut. Det är svårt att hoppa av de där småhojarna.
Ja, alla är ju supernöjda som är där dessutom. De är ju superentusiastiska, och så är det barbecue på kvällarna och sådär. Så nej, det är kul.
Ja, Texas alltså, och Circuit of the Americas fjärde deltävlingen för säsongen. Och du följer oss som vanligt då på TV10 den här, inte som vanligt ska jag säga, du följer oss på TV10 med start 19.25 med studio, dessutom på V-Sport 1 och på Viaplay. Och sen så måste vi återigen passa på att tacka dig som lyssnar och följer oss.
Verkligen, stort tack för att ni hänger med, och som sagt, bara MotoGP-racet på söndag är det som TV-sänds i TV10. Allting annat går ju som vanligt på V-Sport 1 och på Viaplay. Så bara alltså bara MotoGP-racet på TV10. Och studio utlovas. Som sagt, jag har sagt att vi hade några intervjuer idag. Någon av dem lär dyka upp i studion. Och lite övrigt. Det blir nog bra, tror jag.
Tack så länge.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.